7000 kronor i skillnad när plånboken värderar guld hos olika aktörer.
Jag har ju varit på hos två guldhandlare inne i stan som ju båda gav ett högre grampris än vad ni gjorde. Ganska mycket högre.
SAS ställer in 1000 flyg nu i slutet av april. Vilka rättigheter har du som resenär när du inte kommer iväg? Och så reder vi ut om det är en bra idé att köpa en luftrenare för att lindra allergi. Det är något av innehållet i plånboken. Jag som är med heter Anna Berg. De senaste årens turbulenta världsläge har gjort att guldpriserna har slagit nya rekord. Men för de som vill sälja smycken kan pengarna man blir erbjuden skilja sig med flera tusen kronor beroende på vilken handlare man väljer. Plånboken har värderat guld på fyra olika platser och fått helt olika erbjudanden.
En husbil med guldstripes står parkerad utanför ett köpcenter i Stockholmsförorten Bromma.
Jag har med mig lite guld.
Här i bilen från företaget Guldturné kan besökare droppa in för att sälja sitt guld.
Jag har det här i börsen.
Jag har med mig tre guldhalsband i olika tjocklek, ett armband med gravyr och så en vigselring. Det finska företaget har etablerat sig i Sverige och besöker flera orter från norr till söder under samma dag.
Priset på guld är på en rekordnivå, så alla ska få chansen att sälja nu. Vi reser runt i Sverige och köper guld.
I marknadsföringen uppmuntrar en utklädd Mikael Persbrandt till försäljning. Precis som skådespelaren i reklamen är personalen i husbilen iklädd vit skjorta och svart väst. Hon tittar efter stämplar och konstaterar att alla smycken på bordet är 18 karat guld. Guldet läggs på en våg som visar drygt 42 gram. Vikten multipliceras sen med företagets grampris för just 18 karats guld och till sist kommer erbjudandet. 33 600 kronor kan de betala för alltihop.
Där ser man.
Men frågan är om det är mycket eller lite pengar. I oroliga tider tenderar guld att öka i värde. Under början av året slogs nya rekord på runt 1440 kronor per gram. Det är en uppgång med cirka 150% på två år. Sedan dess har guldpriset sjunkit lite men ligger fortfarande på höga nivåer. Och den som funderar på att sälja sina guldsmycken möts idag av en uppsjö spekulanter. Från nätaktörer där guldet skickas iväg i kuvert till uppköpare som gör värderingen över disk.
Så. Precis.
Under besöken hos de olika guldhandlarna väntar jag med att visa mikrofonen tills de gett ett pris så att det inte ska påverka själva värderingen.
Så.
Det var på det mesta ska jag tro.
Är det så?
Det brukar vara det vanligaste karatalten.
Bakom en anonym port på Östermalm i Stockholm ligger guldhandlaren Capitaurum.
Då sätter man kattfotstämpeln på sig, man sätter inte det om det inte är guld.
På bordet står en skål med godis i guldpapper. Och efter en snabb undersökning och vägning kommer erbjudandet.
Om allt är 18 så är det ungefär 40 500.
40 500, alltså 7000 kronor mer än hos Guldturné. För samma mängd guld inom loppet av ett par timmar.
Men du säger om allt är 18. Vet du det eller?
Det vet jag när jag testat det.
Ah, okej, okay. Och det gör du sen?
Nej, det gör jag om det, alltså om det är okej, så sätter jag gärna igång och testar nu direkt. Jag kommer skrapa lite på den för att kolla att det inte är pluterat. Och sen så testar jag med maskin. Men det är stämplat 18, det borde vara 18.
Den där maskinen han pratar om finns bakom en låst dörr. Men det finns ett annat sätt som är nästintill säkert för att avgöra guldhalten.
Skulle det vara något som inte är 18 så kan jag bevisa med syror att det inte är 18. Så att det är inte jättekrångligt på så vis.
Smyckena gnuggas mot en svart sten som ser ut lite som en griffeltavla.
Så att där ligger den kvar och där försvinner den, ser du.
På märket som uppstår av smycket droppas sen en speciell syra. Och om märket fortfarande syns efter det, ja, då ska det vara äkta guld.
Men jag testar gärna alla om det är okej. I alla fall om du vill sälja testar jag gärna.
Uh-huh.
Ja. Sen så kommer vi fota dem, väger dem, vi skickar priset till dig på mail, du svarar ja, vi betalar ut.
Några kvarter bort hos guldhandlaren Sture Guld landar summan för guldet på 38 700 kronor. Alltså knappt 2 000 lägre än hos grannen. Det här är det enda stället som frågar varifrån guldet kommer och ger en skriftlig offert. Men erbjudandet gäller bara i 5 minuter, berättar personalen, eftersom det globala guldpriset som handlarna utgår från varierar hela tiden. Tillbaka på parkeringen i Bromma och husbilen från guldturné. Personalen i vit skjorta och svart väst har värderat guldet till 33 600 kronor.
Jag har ju varit på hos 2 guldhandlare inne i stan som ju båda gav ett högre grampris än vad ni gjorde. Ganska mycket högre.
Guldturnés pris är 7 000 respektive 5 000 kronor lägre än de 2 guldhandlarna i centrala Stockholm.
Jag fick ett bud på över 900.
Idag?
Ja.
Av de här 3 guldhandlarna har guldturné alltså kommit med det lägsta budet. Men så finns det andra aktörer där priserna visar sig vara ännu lägre. Hos uppköpare som inte är renodlade guldhandlare kan guldet vara ännu mindre värt.
Jag har en del guld som jag funderar på att sälja.
Butiken Smycka profilerar sig inom klockor och smycken, men köper också in guld. Här är priset betydligt lägre än hos de andra.
Så 27 560 är det?
27 560. Okej.
27 560. Det är nästan 13 000 kronor lägre än det högsta budet. Personalen förklarar priset med att man inte är guldhandlare. Deras process är mer kostnadskrävande, menar man, medan andra kan ha billigare återvinningsmetoder.
Och den summan är baserad alltså på det grampriset som gäller just precis nu, eller idag?
Det är därför som jag är tvungen att gå in, för att det går så. Så kan du rasa, nu har jag rasat ner lite grann.
Så kan du gå upp igen.
Så det är därför så att man vet aldrig. Det här guldet, vi håller på att kräppa på det nästan.
Det är tydligt att priset på guld kan variera kraftigt beroende på vart man går för att sälja det. Samtidigt som värdet på den globala marknaden alltså svänger hela tiden.
Ja, det var reporter Lisa Nord som varit ute på stan med guld i fickan. Med oss från Tallinn finns nu Samuel Sailu, Sverigechef på guldturné. Välkommen.
Tack ska du ha.
Vi hörde ju här i reportaget att ni erbjöd 7000 mindre än en annan butik. Och flera tidningar här i Sverige har gjort liknande tester och också kommit fram till att ni betalar mindre än andra handlare. Varför gör ni så? Varför betalar ni så mycket mindre?
Så den skillnad som ni kom fram till på vår sida i det här fallet motsvarar ungefär 15-20%. Och visst, det är en summa som säkert kan kännas stor. Men här i första hand måste vi komma ihåg att det finns ingen aktör i branschen som betalar världsmarknadspriser som sådan. För det ingår inte i affärsmodellen för inköp av skrotguld. Så det vi gör är att vi köper guldet som skrot, så vi betalar i princip för själva råvaran i sig själv, guld eller silver. Och en variation mellan 15-20% inom edelmetallbranschen är inte ovanlig.
Men det är väldigt stor skillnad för en säljare som kommer in och får 7 000 kronor mindre i handen för sitt guld.
Jag förstår. Så den här jämförelsen som ni har gjort där mot våra specialbutiker till exempel, och det är viktigt att notera att vår affärsmodell, verksamhet, skiljer sig helt från fysisk butik. Så vi har ett turnékoncept där vi tar den här specialaffären, gör den mobil och vi kommer nära kunden. Så det är en tjänst man kan beställa även till dörren vid behov. Och den här typen av verksamhet, det kommer förstås med olika kostnader än vad en fysisk butik har. Till exempel marknadsföringen är vår största kostnadspost för att först och främst få kunderna att hitta fram till tjänsten. Och i tillägg till detta så har vi ju också andra kostnader som guldvärderare, och vi har tiotals specialutrustade, säkerhetsutrustade bilar nu som kör i Sverige och Finland. Och andra kostnader som också kommer till som är kopplade till en växande affärsverksamhet. Och det här täcks ju naturligtvis av guldköpen sen.
Vi ska stanna lite vid det här med marknadsföringen som du nämnde. För ni skriver ju på er hemsida att ta vara på guldets höga pris och få ut maximalt värde av smycken du inte använder. Varför skriver ni så här när ni själva verket betalar klart mindre än vissa av era konkurrenter?
Ja, vi lovar ju inte att vi ger högsta priser vid varje tillfälle.
Vad menar ni med maximalt värde då? Det är lätt som konsument att få den uppfattningen att ni betalar högsta pris.
Så det vi gör är att vi väger upp och testar grejerna. Vi ger ett klart pris från vår sida där kunden klart och säkert vet vad vi erbjuder för de olika varorna de har. Och sen får de lugn och ro väga om de vill acceptera affären eller inte.
På Trustpilot, alltså jämförelsesajten, är det flera som klagar på att de fått dåligt betalt för sitt guld och att de känner sig lurade. Vad tänker du om den kritiken?
Vi tar all kritik på högsta allvar och vi utvecklar våra arbetssätt kontinuerligt för att ha en protokoll där vi undviker att sånt här ska uppstå.
Och, hur förstås, arbetar ni just nu då för att konsumenterna inte ska känna sig lurade?
Vi har en protokoll där alla guldhandlare har fått instruktioner om att låta kunderna i lugn och ro fundera och sen besluta själv om de vill sälja för det här pris eller inte. Och det måste komma ihåg att världsmarknadspriset på guld har gått upp väldigt kraftigt senaste halvåret, vilket har lett till att vi har betjänat en exceptionell stor mängd kunder, tiotusentals på en väldigt kort period. Och det är ju klart att när vi snackar om så stora mängder att det ryms också missnöjda kunder dit i den här mängden. Men största delen, majoriteten har varit väldigt nöjda och vi möter tiotals väldigt fantastiska kunder varje dag som är nöjda med vår service.
I en granskning som tidningen Gävle Dagblad gjorde höstas så visade sig att en av era vågar vägde fel. Hur kan man vara säker på att man får en sann värdering när man vänder sig till er?
Alla våra vågar, de är kalibrerade enligt lagstiftningen som krävs eller villkoren som är kraft i Sverige. Och i det här enskilda fallet så var vågen dåligt placerad, felplacerad i bilen, tyvärr. Och den här guldhandlaren i fråga, så hans kontrakt blev avslutad och han fick inte arbeta efter det här mer. För att sådana här fall är ju oacceptabla att man har haft fel mängd guld, rätt och slett.
Lena Karlsson, vd på branschorganisationen Smycken och klockor. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Vad tänker du när du hör om de här stora prisskillnaderna i reportaget?
Ja, vi blir ju väldigt förvånade att det ska skilja så otroligt mycket beroende på vart du går någonstans för samma vara.
Men det här är ingenting nytt för dig?
Nej.
Hur brukar det låta när kunder eller säljare ringer till er på branschorganisationen?
Ja, de vill ju naturligtvis veta vart ska jag gå med mitt guld och framförallt vad är det jag har? För det är också en viktig fråga i det. Vad är det faktiskt jag har med mig i min påse eller i mitt smyckeskrin? Mm.
Hur ser intresset ut för att värdera guld idag?
Det har ju blivit mer och mer intressant. Naturligtvis på grund av de höga världsmarknadspriserna på ädelmetaller. Media pratar ju mycket om det och vi ser det på sociala medier, vi ser det på bussar och tunnelbanor och överallt så möts vi utav tusenlappar som vi blir lovade för våra trasiga smycken så att säga. Så intresset har ökat lavinartat.
Mm. Om man har rotat fram några gamla guldsmycken då och vill sälja dem, hur ska man gå tillväga för att undvika att sälja till underpriser?
Ja, på grund av att det är såna här stora skillnader idag så är det ju viktigt att konsumenten själv faktiskt gör lite research och lite undersökning. Vad är det jag har? Hur mycket har jag? Och vem ska jag gå till för att få bäst betalt? För det är ju så att har vi nu bestämt oss för att sälja vårt guld, då ska vi ju inte gå till första bästa och sälja bort det till ett lägre pris. Utan då ska vi jämföra. Vi ska höra, vart kan jag få bäst betalt för mitt guld som jag har? Så att säga.
Finns det några sådana jämförelsesajter på nätet för guld?
Nästan alla gulduppköpare har ju sina prislister både mer eller mindre tydliga. För det kan också vara ibland svårt att hitta hur ska jag scrolla för att se vad får jag betalt för just det som jag har så att säga.
Mm. Och sen när vi pratade igår i telefon så gjorde du mig uppmärksam på att man måste vara också medveten om hur mycket guld man säljer. För priserna kan skilja sig åt där.
Ja, en del aktörer har olika priser om du kommer med lite guld eller mycket guld. Och en del har samma pris oavsett hur mycket guld du har. Att det är olika beroende på vilken karathalt det är, så har ju alla naturligtvis. För det är ju, karathalten talar ju om hur mycket guld det är i ett smycke. Så det är ju viktigt också.
Mm. Vi pratade också med en annan expert som tipsade om att man kan ringa runt. Det kan man såklart också göra.
Självklart.
Hur kan man veta att en guldköpare är seriös då?
Ja, men först och främst så ska de ju ha tillstånd av den lokala polismyndigheten att de får köpa upp begagnat guld eller begagnat ädelmetall.
Och det kan man fråga om där.
Absolut. Mm. Det som sagt, det ska alla som köper upp guld kunna visa. Och i och med det Då har man ju lagen, då följer man ju lagen att hantera det här begagnade guldet. Så först och främst tillstånd och sen, som man då borde kunna visa rent fysiskt. Och sen att man följer då de föreskrifter som finns. Du får inte göra någonting med det här guldet under 4 veckors tid. Och det är ju därför att polisen ska ha en möjlighet att spåra stöldgods. Så det är väldigt viktigt att vi absolut inte rör det inom 4 veckor.
Mm. Samuel Seili, guldturnén. Kommer ni efter den här kritiken ni har fått, kommer ni att göra några förändringar?
Mm. Klart, vi jobbar med förändringar hela tiden. Vi är ju ganska relativt nytt företag. Vi var grundat i slutet av 2024. Och företag är ju lite som människor att de är inte perfekta från starten. Utan vi blir bättre varje dag. Och vi har redan gjort många förändringar. Till exempel vi har gjort förändringar på vår hemsida med marknadsföringen. Vi har gjort tydligare instruktioner till guldinköpare och så vidare. Och vi värderar fortfarande att göra ändringar för att vår första prioritet är en positiv kundupplevelse alltid. Och att kunden lämnar med gott humör. Så det är det vad vi strävar efter, så absolut.
Tack Samuel Seili, guldturné, och tack också Lena Karlsson, branschorganisationen Smycken och klockor. Är en luftrenare en bra investering för den som lider av allergi? Snart här i plånboken med mig Anna Berg, men först ska vi prata om bedrägerier. För redan för 2 år sedan var antalet bedrägerier på rekordnivåer. Då kallade statsministern till sig storbankerna för att få svar på hur de skulle motarbeta brottsligheten. Men trots det minskar inte antalet bedrägerier. Med oss nu har vi Moa Langnemark. Du smög in här i studion. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är konsumentskyddsombudsman på Finansinspektionen.
Konsumentskyddsekonom.
Förlåt. Ekonom. Ja, jag läste faktiskt fel. Det står ekonom här i mitt manus. En rapport som ni släpper idag visar att antalet betaltjänstbedrägerier, alltså där man luras att föra över pengar eller dela med sig av sina inloggningsuppgifter, låg på 143 000 bara under första halvåret 2025. Det är så alltså många svenskar som drabbas, eller hur?
Det är väldigt många människor. Och varje sån här siffra, det är ju ofta en tragedi. Och vi ska också komma ihåg att det här är ju också ett problem i hela samhällsekonomin med de här bedrägerierna. För de här pengarna då som flödar från offren, de går ju ofta till kriminell verksamhet. Så det här är ett problem med väldigt många dimensioner.
Mm. Hur kan det komma sig att bedrägerierna inte minskar?
Ja, men en viktig förklaring är att bedragarna har blivit allt skickligare på att använda ny teknik. Inte minst AI som man använder för att manipulera röster, bild. Man kan bygga webbsidor på ett helt annat sätt idag för att lura in konsumenter i falska investeringar. Så. Sen så ser vi ju också att man läser ju av vad som händer i ekonomin och de förändringar som genomförs. Så till exempel så har summan som man kommer över som bedragare minskat. Men det beror ju sannolikt på att man som försöker med mindre belopp, för att banken har blivit bättre på att stoppa och se mönster på ett annat sätt. De använder ju också teknik och AI.
Men när du säger mindre belopp, hur stora belopp kan det handla om idag då?
Nej, men det kan variera något oerhört. Men i snitt så har de här beloppen gått ner. Men tittar man på till exempel ett romansbedrägeri, då kan det ju handla om över miljonen som man blir av med, och då pågår det ofta under en längre tid. Men de här små, lite mer massutskicken, om man ska få kalla det för det, som bedragarna ägnar sig åt när det kommer betaltjänstbedrägerier, så är det ofta lite mindre belopp som det handlar om då, som slinker igenom då bankernas...
Det går ju lite trender i det här. Hur går de här bedrägerierna oftast till just nu?
Ja, men det handlar ju om att bedragare vänder sig till en ganska stor grupp konsumenter, och antingen kan det handla om att man ringer upp. Det kan handla om att man skickar ut sms. Det var ju någonting som vi såg som ökade i samband med skatteåterbäringen till exempel. Ja. Det handlar om annonser i sociala medier. Väldigt vanligt att man då försöker locka konsumenter in i bedragarens nät då. Och lite beroende på vad man är ute efter för agerande från konsumenten, så jobbar man ju ofta med olika former av känslor. Ett investeringsbedrägeri, så vill man kanske få någon att känna sig lite stressad och drabbas av, som kallas för FOMO, fear of missing out, att man måste haka på det här investeringsmöjligheten nu. Handlar det om betaltjänstbedrägeri, så kanske det handlar om att du vill få ditt offer att bli stressad eller orolig. Du har blivit av med pengar från ditt konto, kan det stå. Du måste agera nu genom att logga in här. Klicka på den här länken som jag skickar till dig. Så. Romansbedrägeri, ja, men då är det ju kärlek man spelar på. Så det, de vill försätta konsumenten i olika sinnesstämningar som gör att man tappar sitt rationella och lite logiska tänkande och går i fällan.
Mm. 70% av de som drabbas får själva stå för förlusten. Vad krävs idag för att kunderna ska få tillbaka pengarna från banken?
Det här handlar ju om att när ett offer själv genomför en transaktion, antingen då att man liksom godkänner den via BankID eller att man lämnar ifrån sig sina kortuppgifter, så har man ett väldigt lågt skydd. Så att för att få tillbaka dina pengar så krävs idag enligt de regler som finns att du har blivit av med dina kortuppgifter på något sätt. Så att det är liksom bedragaren som genomför transaktionen.
Mm. Blivit av, inte lämnat ut.
Nej, precis. Så att du själv inte har klickat i att du har godkänt med BankID. Då blir det väldigt, väldigt svårt.
Mm. Vad gör ni då på Finansinspektionen för att motverka bedrägerier?
Ja, men mycket handlar om att vi har tagit in mycket mer statistik kring det här för att följa följa vad banker och betaltjänstleverantörer vad de gör för att motverka bedrägerier. Och det här publicerar vi ju då löpande. Vi har uppdaterat också våra rutiner för när vi varnar för aktörer som utger sig för att vara banker och andra. Och det här pratar vi mycket om och informerar. Sen bedriver vi också såklart tillsyn kring dem, utifrån de regler och lagar som vi kan. Och vi har en aktiv dialog också med branschen men också med andra aktörer. Och här handlar det ju också om att det ju också pågår nu dialoger med till exempel sociala medieplattformar, för att de behöver ju också ta ett ansvar i det här för att bli ett stopp för de här bedragen att kunna kontakta svenska konsumenter.
Mm. Och bankerna då, vad har de gjort under de senaste 2 åren sedan samtalet med statsministern?
Ja, men de har vidtagit flera åtgärder som ju faktiskt verkar ha en effekt, vilket är jättepositivt. Och då handlar det framförallt om åtgärder som man kastar in lite grus i maskineriet för det inte ska gå så där fort för konsumenter att genomföra ett bedrägeri. Så då handlar det bland annat om olika beloppsgränser och tidsfördröjningar är några exempel. Och de har också blivit bättre på att följa och monitorera konton och upptäcka då potentiella bedrägerier. Men här vittnar ju också bankerna om att när de då tar kontakt med konsumenter för att informera om att du är nu utsatt för ett bedrägeri, då är det många konsumenter som inte är medvetna om att de är i ett bedrägeri. Så det här är en svår balansgång, men kontentan blir att konsumenter behöver verkligen vara källkritiska och försiktiga där ute.
Mm. Du är inne på att både ni och bankerna infört åtgärder, men ändå minskar inte antalet bedrägerier. Över 140 000 under ett halvår. Är det här något vi måste vänja oss vid?
Ja, men tyvärr så är det ju någonting som i alla fall måste förhålla oss vid. Jag tycker inte vi ska vänja oss vid det, men vi måste förhålla oss och vara medvetna om att det här är någonting som finns. Och de åtgärder som vi vidtar, som banker vidtar, kommer bedragarna alltid att försöka hitta kryphål i. Så att man behöver vara medveten att det här finns och vem som helst kan drabbas.
Mm. Tack Moa Langemark, Finansinspektionen, för att du kom till Plånboken idag. Nu ska vi svara på era lyssnarfrågor här i Plånboken, och till min hjälp har jag Jenny Sparring, jurist med inriktning på personförsäkringar, Konsumenternas försäkringsbyrå. Hej!
Hej!
Vi ska börja med en fråga från Adam. Han har opererat sitt knä och nu när det har gått ett år sedan operationen frågar försäkringsbolaget honom om han har någon nedsatt funktionsförmåga. Adam skriver: försäkringsbolaget skriver att jag ska återkomma inom en månad, annars tolkar de det som att skadan har läkt. Men jag hinner ju inte få ett läkarintyg på en månad. Hur gör jag då? Och vad händer om jag får ersättning för nedsatt rörelseförmåga nu om läget sen förvärras? Kan jag få mer ersättning då, undrar Adam. Ja, Jenny, hur bråttom är det för Adam att gå till läkaren?
Det är inte bråttom. Alltså, han ska ju kontakta försäkringsbolaget nu. Det ska han göra direkt och meddela dem att han har kvarstående besvär. Men det här att få ett läkarintyg, det är egentligen inte speciellt avgörande. Utan vad som är avgörande är vad som har framgått av hans journaluppgifter det här senaste året. Så försäkringsbolaget kommer ta in en fullmakt från honom och titta på hans journalanteckningar. Vad har han sökt vård för det här senaste året och hur har skadan läkt? Så att ett läkarintyg är egentligen inte avgörande.
Men en läkare behöver alltså inte intyga att han har nedsatt rörelseförmåga?
Nej, utan det är vad som framgår av journalanteckningarna. Sen kan det ju vara så att man har komplicerade skador och då kan man behöva ta in ett intyg från en läkare som försäkringsbolaget då bekostar för att kanske mäta hur rörelseinskränkningen är och vilken typ av vilken smärta som man har efter skadan.
Mm. Om skadan förvärras senare då, om han begär ut ersättning för det här nu och så förvärras skadan, kan beslut om ersättning omprövas då?
Ja, det kan det. Så det brukar vara så att om han förvärras väsentligt, det är inte så små justeringar, men om han förvärras väsentligt då ska han kontakta försäkringsbolaget, så gör de en omprövning av hans besvär.
Hur lång tid är han på så här då?
Ja, där får han titta i villkoren. Det kan vara 5 till 10 år. Och sen är det ju så att blir man sämre lång tid efter en skada, då kanske de här besvären, det är svårt att bevisa att de här besvären beror på olycksfallet. De kan ju ha så här åldersförändringar och sådär. Så att det är ju relativt nära anslutningen då.
Mm. Men har man något att vinna på att vänta med att söka en sån här nedsatt funktionsnedsättningsskada?
Nej, det skulle jag inte säga. Om försäkringsbolaget gör en bedömning att nu kan vi se här att du har kvarstående besvär och du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, då finns det ingenting att vinna på att vänta.
Vilken typ av skador kan man söka ersättning för?
I en olycksfallsförsäkring så är det ju så är det de besvär man får efter ett olycksfall. Så att, det handlar ju om ersättning för R, men sen är det då kvarstående besvär. Och då är det ju just där smärta och rörelseinskränkning, nedsatt funktionsförmåga.
Mm. Och när behöver man söka?
Alltså, man ska ju anmäla, om man har varit med om ett olycksfall ska man ju anmäla det direkt till försäkringsbolaget. Men när det har gått ett år efter olyckan, då brukar försäkringsbolaget höra av sig för att se hur man har läkt. Och det är tidigast då som man kan göra en bedömning av kvarstående besvär och R.
Okej. Nästa fråga kommer från en lyssnare som är i konflikt med sitt städbolag. Efter att hon fått städat hos sig så upptäckte hon att de spilt vatten som blivit liggande och förstört värdefulla stolar. Hon skriver, städbolaget säger att de bara ersätter till en viss summa. Så jag som privatperson måste själv betala flera tusen i mellanskillnad. Får de göra så och vad kan jag göra nu? Ja, vad ska vår lyssnare göra nu?
Ja, jag tolkar det här som att hon har begärt skadestånd från den här städfirman. Och det finns ju inget maxtak, utan här handlar det om att hon kan få ersättning för stolarnas värde vid tidpunkter för skadan. Och det är så att för de här pengarna kan man sällan köpa nya stolar, utan man får köpa stolar som är i motsvarande skick. Och är det så att man då låter reparera sina stolar, det kan ju vara väldigt dyrt att låta reparera stolar, så alltså klä om dem och så vidare, då kan man inte få mer ersättning än stolarnas värde. Så om stolarna hade ett värde på 500 kronor och det kostar kanske 2-3 tusen, att jag vet inte vad det kan kosta att laga stolar, då kan man inte få mer än stolarnas värde, alltså 500 kronor.
Mm, hon har ju valt att renovera stolarna här. Vad skulle hon ha gjort istället?
Hon kanske skulle ha tagit bort de här stolarna så att inte städbolaget, alltså kanske täckt över dem om det var, ja,
innan
svårt att
skadan
säga.
Sker.
Ja. Det går inte att skydda sig på något annat sätt, utan man kan aldrig få mer ersättning än vad en sak är värda vid tidpunkten för skadan.
J har också mejlat. Hen undrar om hen ska teckna en sjuk-, olycksfall- och barnförsäkring. I olika forum för sparande, investeringar och privatekonomi har hen läst att det är bättre att spara en ordentlig summa varje månad, investera pengarna och på så sätt bygga upp en rejäl buffert. Jag vet inte vad jag ska tycka. Vad säger försäkringsexperten om det här, undrar J. Ja, Jenny, vad säger du?
Det här är ju verkligen en jättesvår fråga, för det beror ju helt på vad man är för typ av person, vilka risker man vill ta. Det går ju inte att säga hur mycket man kan få i ersättning från sin försäkring, för det vet man ju inte i förväg. Det är det som är typiskt för en försäkring. Man betalar premie varje månad, men man sätter ju inte in dem på något sparkonto, utan använder man sig inte av försäkringen, då går ju de här pengarna till spillo. Då går de till kollektivet, rättare sagt. Så att då är det andra konsumenter som, eller försäkringstagare som tar del av dem när de drabbas av en skada. Så det är ju väldigt svårt. Så då får man ju fundera på, ja, det är klart att det är bra att spara en summa varje månad. Men om man skulle drabbas av ett allvarligt olycksfall till exempel, eller en allvarlig sjukdom, så att man kanske får en hög ersättning för medicinsk invaliditet, kanske på, om man har ett försäkringsbelopp på 1 miljon, så kanske man får 10% invaliditet, då är det 100 000 kronor. Eller om man blir så allvarligt skadad så att man aldrig kommer ut i arbetslivet eller tillbaka till arbetslivet, då kan det ju handla om att man kan få ersättning för, ja, men 1 miljon om man har ett försäkringsbelopp på 1 miljon. Och det är ju svårt att spara till på en kortare tid, kanske på en längre tid, men om man har den här försäkringen och så efter 2 år drabbas man av den här skadan. Så det är lite så man får tänka och fundera på vilka risker man vill ta.
Om man ska börja gambla här med sina försäkringar, vad ska man absolut ha i försäkringsväg?
Alltså, nu nämnde ju du barnförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Och där skulle jag ändå säga att barnförsäkringen är ju svår att kompensera för. Om barnet då drabbas allvarligt så att barnet inte kommer ut i arbetslivet, då finns det ju en ersättning för ekonomisk invaliditet. Och då kan det ju handla om att barnet får då flera miljoner i ersättning från sitt försäkringsbolag, beroende på valt försäkringsbelopp. Mm. Så den är väl kanske, för att barnet får ju inte ersättning från... Om man som vuxen blir allvarligt sjuk och inte kan återgå i arbete, så har man ändå ett skydd från Försäkringskassan, och man kanske har ändå höjt sin SGI så att man inte är på lägsta nivå. Men ett barn som aldrig kommer ut i arbetslivet får ju en ganska låg ersättning från det allmänna.
Vi håller oss kvar i barnförsäkringarna, för vi har en lyssnare som skriver att hon bytte barnförsäkring till ett annat försäkringsbolag när hennes dotter var 7. Och nu flera år senare efter bytet har dottern fått en allvarlig diagnos som omfattas av försäkringen. Men försäkringsbolaget nekar nu ersättning då de hävdar att de har sökt vård innan bytet skedde. Och hon skriver att på den tiden hade vi ingen aning om vad symptomen berodde på, och det ledde inte till någon ytterligare utredning. Har försäkringsbolaget rätt att neka oss ersättning? Ja, vad säger du, Jenny? Har dottern rätt till någon ersättning här?
Det här är tyvärr ett jättevanligt konsumentproblem. Jag har pratat med så många föräldrar som har bytt försäkring till sitt barn. Vid någon tidpunkt när man skulle byta hemförsäkring så passar man på att samla alla försäkringar hos ett försäkringsbolag. Och man har inte riktigt koll på vad barnet kanske kommer att drabbas av i framtiden. Och försäkringsbolaget ersätter bara de sjukdomar som visar sig under en tid försäkringen var aktuell. Och det betyder att om man har uppvisat vissa symptom och sen byter man försäkring, då har försäkringsbolaget rätt att neka ersättning.
Men i det här fallet så har de ju varit hos läkaren och det har inte lett till någon vidare utredning. Hur kan försäkringsbolaget då neka dem ersättning? Varken föräldrarna eller vården hade ju en misstanke här.
Nej, det brukar stå i villkoren när man första gången sökte vård för symptomen. Och det här är inte alltid lätt. Det kan ju vara så att försäkringsbolaget gör en felaktig bedömning här, och det kan man få omprövat dels inom försäkringsbolaget och sen hos personförsäkringsnämnden. Så det kan ju vara så att försäkringsbolaget går för långt här och att man inte kan dra sådana medicinska slutsatser att det finns ett samband. Men jag skulle säga att många får inte rätt i den här frågan. Man är inte medveten om, så att mitt viktigaste budskap är här, byt inte barnförsäkring. I alla fall inte om ditt barn har sökt vård för vissa diffusa symptom. Man ska stanna kvar i det försäkringsbolag som man har valt. Mm. Det är stora risker att byta.
Många har ju tecknat en gravidförsäkring under graviditeten. Hur bråttom är det att byta ut den mot en barnförsäkring sen när barnet har kommit till världen?
Alltså, man byter inte ut, utan de täcker inte alls samma saker. Så att gravidförsäkringen, den behåller man. Den gäller tills dess att barnet är 6 månader. Det kan vara lite olika. Men man ska absolut inte vänta tills dess att gravidförsäkringen inte längre gäller. Utan direkt när barnet är fött, och så tidigt som möjligt, det brukar vara att man har fått ett personnummer på barnet, då ska man teckna en barnförsäkring om man vill ha ett så bra och heltäckande skydd som möjligt för barnet.
Men det måste ju vara ganska vanligt att folk litar på den här gravidförsäkringen, eller vad har du för erfarenhet av det?
Ja, jag vet inte hur vanligt det är, men jag har ju pratat med många konsumenter som har avvaktat med att teckna en barnförsäkring. Så det är någonting som vi är väldigt måna om, att nå ut med den informationen, att teckna en försäkring så tidigt som möjligt för att få med så många sjukdomar som möjligt i försäkringen.
Mm. Så fort ett personnummer finns så teckna en barnförsäkring. Tack, Jenny Sparring, Konsumenternas försäkringsbyrå.
Tack!
Vad är det du har köpt?
Lindrar allergisymptom, minskar dammpartiklar och tar bort dålig lukt av mögel och blöta hundar. Att investera i en luftrenare kan ju låta alldeles underbart för den som helst stannar inomhus nu när luften är full av pollen. Så som Måns, han har mejlat oss och bett oss att titta närmare på just luftrenare. Sådana som är avsedda för att ha inomhus i rum där man själv befinner sig. Fungerar de, undrar Måns. Till min hjälp har jag Maher Abbas, barnläkare och allergolog på Specialistcentrum Barn och Unga i Angered. Vilken kvalitet har luften i våra hem generellt?
Ja, det är individuellt. Det beror på huset, hur gammalt är huset. Ventilation, det får låg på de gamla. Och var ligger huset, till exempel om huset ligger vid motorväg eller mycket trafik.
Så nyare hus har generellt sett bättre luft?
Ja, precis.
Om vi går rakt på sak då. Kan en luftrenare vara till hjälp för den som har allergiska besvär?
Ja, det kan säga. Jag jobbar mest med barn som har astma och allergi. Och det har kommit nya rekommendationer från Läkemedelverket hos till behandling av astma hos barn och vuxna. Hos de som har svår astma, så man kan lägga till en behandling med en luftrenare på sovrummet så de kan sova under luftrenare som ger en ren luftflöde under hela natten, och de har visat att de får bra effekt och de minskar deras besvär.
Mm, på vilket sätt hjälper de då? Vad händer i kroppen?
Ja, precis. Så, du vet här på luften som vi andas, det finns mycket fina partiklar. Vi kan inte se dem, men man kan mäta dem. Det finns en apparat som partiklarmätare som man kan mäta de här partiklar. Och de består av till exempel pollen, olika allergener, kvalster. Det kan finnas viruser, olika gaser. Det blir inflammation i kroppen när kroppen jobbar mot de här främmande partiklarna. Så när man minskar den här antal av fina partiklar, så det hjälper kroppen att minska den här stress.
Men så det är luftrenaren som gör då att de här partiklarna fångas upp?
Ja.
Mån skriver att det verkar som att det finns väldigt många olika sorters luftrenare, och det stämmer ju via att titta runt. De kan kosta från några hundra lappar till upp till 10 000 kronor, och man kan hitta kombinerade luftrenare och luftfuktare. Och så finns det sådana som har en romantisk stjärnhimmel för att bidra till en idealisk sovmiljö, och de som använder teknik med negativa joner som ger en effektiv filtrering, kan man läsa i marknadsföringen. Men det kan också finnas säkerhetsrisker med de här produkterna, eller hur, Kerstin Gustafsson, Kemikalieinspektionen?
Ja, vi gjorde ju en studie tillsammans med Elsäkerhetsverket förra året. Vi publicerade den nu ganska nyligen. Och där tittade vi just på ett 20-tal luftrenare från den här typen av apparater som du beskriver, där man vistas i rummet samtidigt. Mm. Och vi hade hela det här spannet från de dyra märkena, kända märken från svenska aktörer, ända ner till väldigt små billiga apparater som man kanske köper på nätet och inte riktigt vet vem som står bakom.
Hur gjorde ni det här urvalet då?
Ja, men vi ville ha med det här spannet, och vi ville att det skulle vara apparater som verkligen riktar sig till svenska konsumenter.
Vilken är den mest anmärkningsvärda slutsatsen som ni drog?
Ja, men vi, Kemikalieinspektionen, i vår varutillsyn så tittar vi ju i första hand efter om varor innehåller begränsade ämnen eller förbjudna ämnen i halter som de inte får, får inte finnas där helt enkelt. Och i den här studien så hittade vi ungefär en fjärdedel av produkterna hade otillåtna ämnen i sig. Och det var bly till exempel, kortkedja klorparaffiner och hormonstörande plastmjukgörande ämnen. Mm. Och det är ju inte bra. Men så ser det tyvärr nästan alltid ut i våran granskning av hemelektronik. Särskilt den här lite billigare kategorin. Då. Mm. Så att det är så det är om man handlar lite billigare saker på nätet.
Men sen bildade också flera av de här apparaterna ozon.
Precis. Det var det som var lite speciellt för just den här granskningen då, som vi gjorde tillsammans med Säkerhetsverket. Så vi lät ett labb undersöka om de faktiskt kunde utsöndra ozon även när man använder dem så som de är tänkt att använda med personer i rummet.
Mm. Vad är det som är så farligt med ozon då?
Men ozon är en jättegiftig gas, och i höga halter så är den faktiskt till och med dödlig vid inandning. Man kan också få skador på alla olika organ i kroppen, särskilt i nervsystemet eller hjärt- och kärlsjukdomar. Så att höga halter ozon är jättefarligt. Även låga halter ozon kan faktiskt vara problematiskt, särskilt om man är känslig och kanske har en allergi eller astmasjukdom eller någon annan lungfunktion, nedsättning. Så att man ska försöka undvika och exponeras för ozon så mycket det bara går.
Och hur vet man då om den luftrenare man tänker köpa utsöndrar ozon? Finns det några knep för att ta reda på det?
Ja, oftast så är det apparater som har någon annan form av funktion. Där som du nämnde i början med jonisering eller liksom UV-lampa eller något sånt. För då finns det en risk att det bildas ozon, även om det inte riktigt är meningen att ozonen ska ha en funktion i apparaten. Så den formen av liksom plasma eller coronaurladdning eller UV-ljus, står det något om det kanske man ska vara lite försiktig om man är känslig och orolig för att få i sig för höga halter och så.
Vi ska säga välkommen också till Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Vad kan hända om man använder såna här produkter om man har otur?
Ja, det kan ju hända en hel del saker. Ska man använda dem till exempel på när man ligger och sover, som Maher pratade om här, och för att lindra sin allergi eller något liknande sådär, så ja, då sover man när produkten är påslagen, och är det minsta lilla elsäkerhetsbrist så kan det ju faktiskt bli farligt direkt. I den här testen vi gjorde
tillsammans... Vadå, det kan börja brinna?
Ja. Mm. Till exempel kan det vara isolationsproblem så att den kan bli strömförande om du tar i den. Vi hade ett extremfall i ett tidigare projekt där en det faktiskt ozonet gjorde att en jordledare brände av och apparaten tvärdog. Så ozon är otroligt reaktivt med egentligen allt, kan man säga.
Men här, Abbas, specialistläkare, du är ju positiv till luftrenare för den som har allergi eller astma. Men då gäller det också att man använder den på rätt sätt, eller hur?
Ja, precis.
Hur ska man göra då?
Om man använder luftrenare i hemmet ska inte öppna fönstret, och särskilt när det blir mycket pollen, så det blir jobbigt.
Mm.
Ja.
Mm. Men det finns ju också luftrenare som innehåller, som dessutom har en luftfuktare inbyggd. Och det har jag förstått också är bra för allergi, eller hur?
Ja, det är absolut, det är mycket bättre. Det är en vanlig ventilation i huset. Om man åker på detta, det kan minska de fina partiklar i hemmet. Men också, det kan minska också luftfuktighet. Och när man har mindre luftfuktighet, och om det blir mindre än 30%, så det kan irritera luftvägarna och blir enkelt att man får virusinfektioner. Det är om man har en också bra luftfuktighet i hemmet, att det blir runt 70%, det hjälper att luftvägarna blir bättre.
Men om jag nu är en helt frisk person som inte har några andningsbesvär och inte bor i närheten av en trafikerad väg, ska jag då investera i en luftrenare?
Ja, det är inget måste, absolut. Jag kan inte säga att det måste, men det är inte fel heller. Snarare kan man få en bonus eller fördel att man, ja, om man önskar detta.
Mm. Har du själv någon luftrenare hemma hos dig?
Nej, det har jag inte. Och jag har ingen astma eller allergi. Och mitt hus har bra luftventilation i alla fall.
Mm. Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Äger du någon luftrenare?
Nej, det gör jag inte.
Mm. Om man nu är en lyssnare och en person som upplever att hens allergiska besvär blir bättre genom att använda en luftrenare, vad ska man vara uppmärksam på och tänka på när man köper den, Martin?
Ja, man ska vara en aktiv konsument. Ta reda på jättemycket. Se till att läsa bruksanvisningen innan du köper den. Det kan ju finnas driftsvillkor som gör att du inte kan använda den på tänkt sätt. Till exempel att den bara får vara igång en viss någon timme och sen måste vila och så vidare. Läs på ordentligt. Ser den ut att producera ozon på ett eller annat sätt, så undvik det på något sätt. Det är inte hälsosamt. Mm. Och se till att därifrån du köper den, att du kan hitta igen det stället, så att säga. Till exempel så du inte hamnar på en dropshipping-sida någonstans utanför EU, där du aldrig får tag i reservdelar, extra filter och så vidare. Ja, läs på ordentligt är väl medskicket.
Ja, så om vi ska sammanfatta det här till Måns som mejlat till oss på plånboken. Att skaffa en luftrenare hem kan vara en bra idé om man har allergi eller andningsbesvär. Men det är viktigt att hålla koll på om den släpper ut ozon och på elsäkerheten. Och om man nu är fullt frisk och bor bra, så är inget måste, men heller inget fel. Tack Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket, Maher Abbas, barnläkare och allergolog på Specialistcentrum Barn och Unga i Angered. Och tack också Kerstin Gustafsson, Kemikalieinspektionen. Det råder flygkaos sedan några veckor tillbaka. SAS ställer in 1000 avgångar nu i slutet av april, och igår gick Lufthansa ut med att från och med maj ställer de in 20 000 avgångar. Det på grund av situationen i Mellanöstern och de ökade priserna på flygbränsle. Flera lyssnare har hört av sig till oss för att höra vad flygbolagen får och inte får göra i det här läget. Och för att svara på det har vi med oss Marie Wetzell, konsumentvägledare, Sveriges konsumenter. Hej!
Hej!
Finns det risk att flygbränslet tar slut i sommaren?
Ja, jag kan inte bedöma det, men om man lyssnar på branschen så låter det som att det inte är omöjligt att det skulle ta slut på flygbränsle. Sen vet man ju inte om det är taktik att man säger så eller om det är en verklig fara. Men så som det ser ut i världen nu så är det väl ingenting man kan säga med säkerhet. Och därför skulle det kunna vara möjligt, tror jag.
Om vi går över på det här med att flygen ställs in då, hur snabbt in på en flight kan man i värsta fall få besked om ett inställt flyg?
Ja, alltså i värsta fall så kan man ju få besked när man är på flygplatsen. Det har ju hänt många konsumenter att man kommer till flygplatsen och när man ska checka in så är det inställt. Men då har man ju normalt sett rätt att antingen få bli ombokad till närmast kommande flygning, och det kan ju vara både med det flygbolagets flyg eller med andra bolagsflyg, eller att man får pengarna tillbaka. Det är liksom en absolut rättighet oavsett skälet till att man ställer in flyget.
Mm. Hur ska den här informationen då till resenärerna gå till?
Ja, alltså det är ju den information som man har kommunicerat med. Har man kommunicerat med mail så ska du ha med mail, eller har man haft sms-konversation så är det väl med sms-konversation. Så det får man titta lite grann, vad är det som flygbolaget kommunicerar? På vilket sätt har de kommunicerat hittills med mig? Och så får man vara uppmärksam både på mail och på sms och inte ha telefonen på tyst läge om de ringer till en. Vilket de oftast inte brukar göra.
Nej, är det många som ringer till er och frågar om det här?
Det här är ju ett jättesvårt bekymmer just nu. Och det lär ju bli större framöver, för att vi kommer ju ha mycket inställda flyg framöver i sommar och säkert i höst också.
Vad stöter folk på för problem då?
Alltså det vanligaste som och första man klagar på, det är ju att man får ingen information. Bolagen är ju extremt dåliga enligt min bedömning att informera i tid. Och även om man inte har någon information så är det ju bättre att de informerar om att just nu har vi ingen information, men vi återkommer så snart vi vet. Så att man vet att man inte är bortglömd. För många känner ju att det är bara tyst. Jag får inte tag på dem. Det är helt hopplöst att få tag på dem. Och jag hör ingenting. Vad ska jag göra?
Mm. Alltså vi har ju fått mejl från en lyssnare som fick mejl om att hon skulle checka in bagage och så vidare. Och sen så när hon väl går in och tittar, ja då ser hon att flyget är inställt. Ja, ja. Vad tänker du om ett sånt upplägg?
Ja, men då vet ju inte den ena handen vad den andra handen gör. Man måste ju samordna informationen på flygbolagen så att inte man blir felaktigt inlurad och tror att flyget ska gå när man redan vet om att flyget är inställt. Här är det ju logistikproblem av stora mått hos bolagen.
Mm. Måste bolagen erbjuda ersättningsflyg när de ställer in?
Ja, alltså enligt en EU-förordning som vi har, om det är ett europeiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land än inom EU men som ska starta i ett EU-land, då är det ju enligt förordningen en skyldighet för flygbolagen att erbjuda en ombokning antingen närmast kommande flyg eller vid ett tillfälle som jag själv tycker passar mig bättre. Jag kanske vill vänta till höst och hoppas att det ska ha lugnat ner sig då.
Mm. Och om det här då ändå inte sker, om man inte bokar om resenären, vilken rätt till återbetalning har man då?
Alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljett. Och är det en paketresa som man har köpt både med flyg och hotell, då har man ju rätt att få liksom hela paketet tillbaka betalt. Sen så i vissa fall, det beror lite på hur tidigt man får reda på att det är inställt och hur mycket man då blir försenad om man åker med ett annat flyg, så kan man ha rätt till 254 eller 600 euro som är en schablonmässig kompensation. Men det beror på hur tidigt du har fått reda på att det är inställt. Är det mer än 14 dagar, då har du normalt sett inte rätt till det. Samma sak gäller ju med skadestånd för en ekonomisk skada. Att du har bokat ett flyg och så missar du konserten. I vissa fall så kan du ha rätt att få ersättning för det, men det måste man kolla. Det är inte helt säkert. Det beror också på hur tidigt inför avgång det här handlar om och skälet till att de har ställt in det.
Mm. Hur blir det med återbetalningen av hemresan då, om utresan blir inställd?
Där kan det ju bli bekymmersamt om inte hemresan är inställd. För det är ju bara vid inställda flyg som flygförordningen gäller. Men som jag sa innan, paketresa, då är det ju hela paketet.
Mm. Och vad vänder man sig då för att få den här återbetalningen?
Man vänder sig till bolaget, till det transporterande flygbolaget. Inte i första hand där du har bokat, utan till det bolaget som skulle transportera dig. Får du inget svar därifrån så är det ju allmänna reklamationsnämnden man kan ta ärendet vidare till. Innan dess är det ju bra att kolla om en lokal konsumentvägledare, Konsumentverkets rådgivning eller Konsument Europa.
Tack Maria Wiesel, konsumentvägledare Sveriges konsumenter. En av våra lyssnare har väntat i ett halvår på att få en trasig solpanel lagad. Det här är frågor vi tar upp i nästa vecka då vi svarar på frågor om konsumtion. Passa på att mejla oss plånboken@sverigesradio.se. Producent Erik Erdén, reporter Lisa Nord, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.